frukostbordet i morse berättade min 4-åring att en kompis på förskolan hade lärt honom ett nytt rim. När han inledde med krakelspektakel tog jag lugnt en mun på mitt morgonkaffe. Men den hamnade illa kvickt i vrångstrupen när rimmet fortsatte kusin Ritalin. Det är nya tider nu, tänkte jag, innan 4-åringen upprepade rimmet och jag kunde urskilja att vitamin fortfarande var det avslutande ordet. Liknande känslor av förvåning och lätt oro hoppas vi kunna bjuda på under den kommande timmen med Obitidictum, podcasten om det höga i det låga, som vanligt med mig, Tobias Nordström, och min parhäst, fastkatalogens egen Rainman, Billy Rimgard.
Hallå, hallå. Kusin Ritalin, där har du en karaktär att måla ut.
Verkligen. Vad heter det? Om liksom någon kallar oss mods hade varit gjort idag, då hade kusin Ritalin varit någon liten bifigur som fanns i miljön, i omgivningen.
Vår gemensamma vän SHQ berättade en gång att han var ute och sladdade i söderort en vinter. Vad pratar vi? Vi pratar 2002 kanske. Kör fast med sin bil i någon snödriva. Och så stannar en så här Volvo, gammal Volvo bakom. Och ut kommer liksom en så här sugrörstund man i jeansjacka som ska liksom knuffa på och är helt så här stissig liksom. Och efter ett tag då när han står och har försökt knuffa på och för att få loss SHQ, så är det någon som tittar ut ur fönstret på den här bilen och säger: men skynda på, nålen väntar ju på oss. De skulle hämta någon som heter Nålen.
Var det inte till och med citatet? Vi ska till, eller så här, nålen blir galen om man är sen. Var det inte så?
Just det. Just det. Bra, du minns den bättre.
Ja, men
det, och den, det var liksom bara too much i den, alltså så här. Det är för mycket bagamosse nu för vårt eget bästa liksom.
Ja. Hur har veckan varit?
Veckan har varit alldeles strålande faktiskt. Jag har tagit några stora segrar på jobbet och sånt mår man ju alltid bra av, får man säga. Så det ja, lite mindre stress, lite mer harmoni i sakernas tillstånd.
Mm. Jag vill börja med att göra en super kort uppföljning. Vi pratade ju om Drake förra avsnittet och hur han har släppt 3 stycken album. Och då ja, menade jag att det finns liksom, vad ska man säga, ekonomiska och karriärstrategiska strategier som ligger bakom det här, snarare än bara rena liksom ren altruism mot fansen. Och man blev då inte förvånad när jag i veckan läste rubriken på pitchfork.com: Drake becomes first artist to hold top 3 Billboard 200 spots.
Aha.
Så nu då har han alltså haft den första någonsin som har nummer 1, nummer 2 och nummer 3 på Billboard top 200.
Så det var så slukt. Det var ett strategiskt move.
Ja. Jag ville liksom bara säga att nu finns det bevis för att det också funkar, så att säga. Det är inte bara jag som gissar.
Jag trodde rap maffian hade glidit in i dina DMs och rättat dig, att det var att du skulle backa, men helt plötsligt så fick vi en bekräftelse på. Ja. Det känns bättre. Ja. Ja.
Jag har ett litet djurpaket till dig.
Ja, från kusin Ritalin till djurpaketet. Det här har en liten bullybumpa-aura det här avsnittet.
Vad heter det? Brasses låda lite grann här du kommer från.
Jag har någon sån här... Du vet, alla de här barnprograms signaturerna. Det finns ju någon som är så: vad är det för djur? Det kanske kan bli en stående inslag i podden så småningom. Vad är det för djur?
Ja, förhoppningsvis.
I digress.
Ja. Jag har en rubrik och en bild. Du får välja vad du vill ha först här.
Jag tror att det blir mer suggestivt om jag tar rubriken först.
Ja, och då har jag lite, en liten tanke här. Vad heter det? Att du ska få vara den som läser rubriken. Mm. Att det, jag tror att det blir mer effektfullt. Det finns ju en klassiskt inom tidningsvärlden, en klassisk rubrik som kanske aldrig ens har ägt rum, men som är ett tecken, vad ska man säga? Man använder den som ett exempel på en typ av nyhet. Man bites dog. Mm. Alltså en nyhet som inte är en nyhet på något sätt. Att ja, det händer hela tiden överallt. Det är inte en nyhet. Ja, icke-nyhet helt enkelt.
Ja, vänta, där hänger inte jag med. Man bites dog är väl en nyhet ändå? För att dog bites man är en icke-nyhet.
Förlåt. Såklart, du har rätt. Jag säger fel. Dog bites man är, vad heter det, ingen rubrik. En icke-rubrik.
Ja, bra. Jag menar, det händer överallt hela tiden. Men vilken värld bor Tobias i?
Förlåt. Dog bites man. Icke-nyhetsrubrik. Men på samma tema då så läste jag en rubrik i The Guardian. Ändå en respekterad tidning. Vad heter det? I tisdags. Som jag tänker att du ska få läsa upp här nu för våra lyssnare.
Dog shoots woman with shotgun at Nebraska convenience store. Det här triggar ju ändå... Det finns något family guyskt här.
Ja, det är det, absolut. Underrubriken på The Guardians artikel är då: Police responded to reports of gunfire at store in town of Scottsbluff and found the culprit to be a dog. Det här är ju bara liksom en klassisk olycka. På något sätt så hade det funnits, hade fattat det rätt, så hade det funnits ett hagelgevär i en bil, och på något sätt så hade hunden i bilen lyckats förolyckas att den här det här hagelgeväret hade gått av, och en pellet då hade hamnat i benet på ägaren. Men det piggar ändå upp enormt, tycker jag, med dog shoots woman with shotgun. Alltså, det skapar bilder.
Ja, verkligen. Jag tänker på, finns ett avsnitt av The Shield när Vic Mackey och hans kollegor stormar en lägenhet och griper några misstänkta, och de är ju ganska brutala, det där gänget, så att efter det de skjuter en av hundarna som är där inne, och när den nya polisinspektören anländer till platsen och hon tittar och ser den här ligga död på golvet, och hon bara, what about that? Och då svarar Vic Mackey, the dog went for it. Att det är liksom en det finns en parallell här då, att the dog could have went for it, uppenbarligen, eftersom detta skedde.
Ja, verkligen. Du har valt rubriken då. Det innebär ju att då är det bilden som kommer härnäst. Och buckle up, säger jag bara. Beskriv det här om du kan.
Vad fan? Okej, det vi ser är vad jag skulle gissa är en japansk viltvårdare eller nationalparks... om man tänker en sån nationalparks ranger fast i japansk tappning, en form av en skjorta som liknar han... De där skjortorna, de är lite lösa utomhusskjortorna som Steve, vildmarks krokodiltämjaren, hade. Ett par jeans och ett par stövlar. Men... Han har också någon skön så här hatt mot värmen. Men det som tar... Det som är bildens punktum, som du brukar säga. Är i det här fallet ett varelse som jag knappt kan sätta ord på vad det är. Vi ser att det är en konstgjord varelse, för dess fyra ben är av aluminium. Men sedan så är det som... på Gripsholms slott så finns det ett misslyckat uppstoppat lejon. Men... det misslyckade uppstoppade lejonet är verklighetstroget jämfört med det kreatur som vi ser här. För att det ser ut som den har någon form av lejonpäls eller väldigt tjock hundman. Men sen har den ett ansikte som är helt förvridet. Det är som något som poppar ut ur en klibbig gegga som sitter på väggen i någon rymdskräckis. Där den här geggan har liksom fuckat upp DNA och genetisk massa, för att det ser världsligt ut i ansiktet, och så är ögonen helt röda och ett öppet gap med snea tänder. Och det är så liksom konflikten i den här bilden är någonstans att den här rangern eller nationalparksskötaren sitter och ser så oerhört lugn och lite stolt ut. Han sitter och myser. Man känner att det här är någonting han vill visa upp. Det här har förändrat hans liv på något sätt. Och den konflikten gör det lite märkligt. Vi befinner oss också i någon slags subtropisk natur här med böljande, prunkande grönska.
Mm. Det är mycket riktigt, du ringade in etniciteten här, det här är Japan. Tydligen så har man jättestora problem med björnstammen i Japan. Det är otroligt mycket björnar. Så mycket att förra året så satte man in militären för att hjälpa till att minska björnstammen. Vilket ledde till att över 14 000 björnar fångades in och avlivades. Vilket då var en tredubbling med året innan. Men det har liksom inte hjälpt. Björnproblemet fortgår. Och det här björnproblemet då, det har lett till en enorm efterfrågan och en nu brist på robotvargar. Och det är alltså en sån här robotvarg som du ser i den här bilden. De här robotvargarna då, de lanserades 2016 av en tillverkare som heter Otta. Och är som en slags fågelskrämmor fast då mot björnar helt enkelt. Man har dem för att skydda mot vildsvin, rådjur och björnar. Och de har då fått stor spridning på internet på grund av sitt skrämmande utseende med de här LED-ögonen som syns där. De kostar 4 000 dollar styck de här. De är alltså utrustade med batterier, solpaneler, rörelsesensorer och högtalare som kan spela upp 50 olika ljud, bland annat röster och sirener som hörs över en kilometer bort. Så det är liksom något slags, det är en monstervarg, en robotvarg, men det är ju också då någon slags larmsystem helt enkelt som ska hålla björnarna borta. Och de här robotvargarna då, de tillverkas för hand och skräddarsys, vilket då har lett till att det här företaget Otta inte kan hålla jämna steg med efterfrågan. Och väntetiden är nu uppe till 2-3 månader för att få sin robotvarg levererad.
Okej, okay. men är syftet att man ska, alltså att björnarna ska bli avtända och inte föröka sig, eller är syftet, för det kan jag kan se det också hända, ja. Eller är det bara att hålla dem borta från platser där de inte får vara?
Nej, ja, precis, det är mer som sagt fågelskrämmetaktiken. Det är någonting som gör att björnarna inte traskar in där de inte ska vara. Så det är mer det. Men jag bara så här, jag funderar mycket på vad det visuella egentligen gör här. Alltså, hur mycket är att en björn ser den här konstiga vargen och tänker shit, en varg? Och hur mycket är det bara att det här har liksom röda lysande grejer och låter som gör att vargarna...
Just det.
Vargarna flyr hals över huvud.
Jag tänker också så här på den, alltså om du bor i någon liten by så finns det ju rätt mycket konstiga ljud runt omkring. Så här, när rådjuren börjar skälla, jättekonstigt ljud. Man tänker att rådjur inte ska kunna låta så, men det är det här gutturala, vidriga ljudet liksom. Men man lär sig att det där är rådjuren som skäller. För ett år sedan hade vi i podden ett dåligt omen när kattugglan satt utanför mitt fönster på kvällen och lät. Det skulle ju betyda någon närståendes analkande död. Detta har inte skett, det är ju bra. Men ljudet var konstigt. Men här då, alltså tänk dig vara barn i någon by här i närheten. Ska vi leka i skogen? Ja! Och så går man upp och så möter man den här skiten. Eller att man sitter på kvällen i mörkret och hör den här låta liksom, med något av sina 50 olika ljud. Det måste ju vara... Ja, jag vet inte. Ja. Det är konstigt att introducera en sån här grej.
Ja, det betyder att så finns det stor efterfrågan.
Ja.
Ska tilläggas också, alltså det här är från Popular Science. Och i artikeln så står det att i fjol då så dog 13 personer i björnattacker i Japan. Så det verkar verkligen vara... Ett stort problem ändå.
Den japanska björnstammen är Ain't nothing to fuck with.
Nej, exakt.
Jag har en bild jag vill visa dig också.
Mm.
Inte lika spektakulär kanske, men möjligtvis ja, men lika ful.
Det här är ändå något. Det här är en tecknad bild som föreställer... Den är tagen liksom i någon slags ett perspektiv som om den som tittar, betraktaren, befinner sig i ett strandbryn, i vassen, och tittar på en naken person som står en bit ut i vattnet. Den här personen är naken, skallig, och på ett smakfullt sätt då så är det olika vassblad som täcker de känsligare delarna av den här figurens anatomi.
Mm. Precis. Jag har kommit till ett spel som heter Paralives, som är en livssimulator. Jag behöver inte gå in på så mycket. Det är som The Sims, kan man säga. Alla känner till The Sims, misstänker jag. Fast online. Du har din familj, du lever ditt liv, du skaffar ett jobb, du inreder ditt hus, du utvecklas. Ett spel som helt enkelt är en livssimulator. Inga konstigheter med det. Förutom att spelare som har loggat in har plötsligt funnit denna karaktär, som kallas för Charlie, i sitt hem. Naken. Det går inte att interagera med honom. Han har den här tomma blicken. Han hovrar. Och i början så tänkte de att det bara var att det var någon som hade gjort något liksom hack, eller att det är en mod, liksom, att man har... De första som rapporterade det här blev anklagade för att liksom, ja, men det här är ju fake, liksom. Men sen har det liksom skett mer och mer och mer. Och Charlie dyker upp och är obehagligt naken, obehagligt uttryckslös, och man kan inte bli av med honom. Han bara är där. Och någon installerade då ett hack där man, normalt sett så kan man inte hålla på och redigera sina karaktärer på andra sätt än att man påverkar dem i spelet. Alltså man ger dem ett jobb och då lär de sig en färdighet. Du kan inte bara editera och ge dem färdigheten, så att säga. Och när man öppnar Charlie i det här hacket för att kunna editera honom, så ser man att hans namn är Charlie Default. Han är non-binary och har inga personlighetsdrag eller färdigheter överhuvudtaget. Han är bara blank.
Men det är en NPC, eller?
Ja, precis. Ja. Eller, fast han beter sig som att han är i familjen. Men ja, det är bara okay. Det att du inte kan styra honom. Så han går omkring naken i ditt hem och gör ingenting. Och han bara är där. Men mysteriet fick den här veckan en förklaring när The Game Director Alex Massey i en intervju förklarade att det här är en bugg som uppstår när en karaktär precis har genomgått en förlossning av en bebis, men sen så användaren avslutar spelet utan att spara först. Då återskapas en autosave, så att helt kort så är det så att en ny karaktär har skrivits in i familjen, men sparfilen har ingen information om den här karaktären, och då får man Charlie Default som är naken och tom, och de ska adressera den här buggen inom kort. Men det jag tycker är lite så här kul med det här, förutom då att en miljon livssimulatorspelare plötsligt möts av en uttryckslös, skallig, naken person som är i deras hus, vilket också har någonting. Men det jag tycker är lite kul, det är liksom att i vanlig programvara, när du har liksom taskiga tester eller dålig, liksom en kodbas som har vuxit under många år och man har tappat kontrollen på den liksom. I vanlig programvara så uppstår då blir det liksom en irriterande bugg, att fan vad segt, jag klickade ju på det där och så hände inget, så måste man klicka en gång till, eller det är liksom någonting sånt som man lär sig att jobba runt. Men det är så kul i spel där någon form av alternativ verklighet iscensätts, för där blir ju buggarna är inte längre bara en bugg, utan de får ett ansikte och de får en symbolvärde och de får en mening som drabbar folk på ett ganska obehagligt sätt. Att logga in och mötas av den nakna, skalliga Charlie är liksom en annan grej än att få någon konstig liksom bekräftelsefråga när du ska spara i något bildprogram.
syntax error. Det är något annat det här.
Exakt så, exakt så. Jag vet, jag har en kompis som, hej Jörgen förresten, han lyssnar ju på podden. Han utvecklade ett spel som handlade om att man drev ett webbaserat spel där man skulle utveckla sin karaktär inom artistbranschen. Så man kunde liksom, ja, det var också en livssimulator fast inom någon form av showbiz. Det var väldigt stort på 00- och 10-talet. Men där så hade de sett i sina stats, om jag återberättar det här rätt, att vid så här, vissa tillfällen så spenderade spelare otroligt mycket pengar på saker som restorade health. Och normalt sett så kunde man behöva restora health när man hade turnerat lite för hårt eller festat lite för hårt på nattklubbarna efter spelningarna och sådana saker. Men det var så abnormt mycket. Och de började söka efter det där och hittade spår efter att det tydligen fanns någon gammal kod från någon Halloween för många, många år sedan när det var ett zombieutbrott. Och den där koden kunde tydligen triggas lite hur som helst. Så att det här var alltså spelare som hade varit på sin turné och gjort sitt gig och sen lämnat sitt gig och råkat ut för ett zombie outbreak. Och efter det var tvungna att köpa health. Off canon, off världsbygge, men det skedde. Och det är lite samma, i samma skola som den här Charlie som dyker upp.
Mm, mysigt. Men vänta på nästa sån, vad som blir när de försöker fixa Charlie, vad Charlie ju svarar med så att säga.
Exakt, exakt.
Det hade blivit dags för en liten NASA-uppdatering. Vad heter det? Det är mindre än 2 månader sedan Artemis 2 fångade världens uppmärksamhet. Och i veckan så utvecklade NASA lite grann om hur deras planer för de kommande åren ser ut. Och framförallt gav oss lite mer information om den här månbasen som man har utannonserat. För de som inte har hängt med då, så var ju planerna fram tills för... ja, men 3 månader sedan ungefär, att bygga en månbas i omloppsbana runt månen som ska kunna användas i framtiden för att göra andra expeditioner i solsystemet. Men sen då så har NASA nu gått, sen då för 3 månader sedan ungefär gick NASA ut och berättade att den månbasen nu ska istället byggas på månen och användas till andra saker än vad man tidigare hade tänkt. Den ena grejen var, som man berättade på den här presskonferensen som var i veckan, då var då hur den här månbasen ska utvecklas, men också då att man har landat i ett beslut vilka som får uppdraget att bygga och leverera månlandaren som ska användas när Artemis 2 väl landar på månen. Och det var Jeff Bezos och Blue Origin som drog det längsta strået. Vad heter det? De ska illa kvickt sätta ihop och tillhandahålla 2 stycken landare som ska transportera månbilar och annat till månen och även då landa människor där. Det är de här månlandarna som man sen då på Artemis 2 under 2027 ska träna med i omloppsbana. Man, fortfarande så är planen att de första som kanske landar på månen är någon gång 2028. Vi får väl se hur det blir med det. Jag tänker att mycket hänger ju på hur det går nästa år då när de övar med den här månlandaren i omloppsbana och ser hur bra saker funkar. Best case scenario i alla fall att vi landar på månen 2028 igen. Samtidigt då så berättade man, det var liksom så här, mycket av det här gick ut på att berätta vilka företag som har fått olika kontrakt. Det är ju liksom kontrakt som är värda flera hundratals miljoner dollar. Så det är ju stora nyheter och stora grejer. Så det, mycket av presskonferensen handlar om det. Ett annat företag då som har fått ett stort kontrakt är Firefly Aerospace som levererar drönare. De landade på månen förra året och ska även då leverera de första drönarna till månens yta. Så man ska kunna ha dem när det inte är bemannat på den här tilltänkta månbasen då. Och den här månbasen då, den är tänkt att byggas ut i 3 olika faser. Fas 1 är då att hårdvara och obemannad infrastruktur levereras till månens yta. Och det här ska ske då fram till 2028. Det är inte människor som ska göra det då, utan det här ska man ju då låta antingen robotar, radiostyrda saker eller bara ren precision sköta är planen. Och det här då ska man försöka dra igång så snabbt som möjligt. Man hoppas då helt enkelt att i slutet av 2028 så är man klara med fas 1, är tidsplanen just nu. Fas 2 pågår från 2029 till tidigt 2030-tal. Och då ska permanent infrastruktur inklusive ett elnät börja byggas upp på den här månbasen. Lite oklart med hur mycket av det som ska skötas av robotar och hur mycket som kommer kräva mänsklig handpåläggning. Men antagligen en del är planen. Och sen då fas 3 som ska äga rum någon gång under 2030-talet, antagligen mitten, andra halvan av 2030-talet, så ska då basen bli redo att kunna stödja astronauter under längre perioder i specialiserade och nästan permanenta livsmiljöer är planen. Den här månbasen då förväntas, den ska bli liksom väldigt stor. Och att gränserna då för den här månbasen ska markeras av drönare som man har valt att kalla Moonfall. Dels då för att liksom så här, kunna övervaka det här området om till exempel asteroider och annat är på väg dit, men också för att liksom kartlägga och hålla koll på när man utvecklar och bygger var de här grejerna ska finnas. Och även då, och det här är intressant, för att visa respekt för andra länders rymdfarkoster och utrustning, säger man. Mm. Och det tänker jag, det känns ändå som så här, nu snackar vi månkolonialism här. Alltså, det säger man ju implicit att där, det här är vårt. Den här plätten. Förbi den där drönaren, det går du inte, din lilla tarkonaut.
Exakt, det börjar bli liksom rita in, så här, hamra ner staketstolparna och säga, det här är mitt land.
Precis. Hundratals kvadratmil satsar man på att den här månbasen ska bli. Sen är ju inte det då, det är inte infrastruktur som ska vara så stor såklart, utan det är väl, vissa saker kommer att vara lite utspridda, men sen så handlar det väl om vilket territorium som man tänker då är det som ska exploateras i framtiden och så vidare. Och NASAs administratör Jared Isaacman sa under den här presskonferensen också att målet med den här basen är att uppmuntra en ekonomi på månen, bedriva vetenskaplig forskning och lägga grunden för en framtida expedition till Mars.
Jag har ju stuckit ut hakan och sagt att jag tror Kina kommer före.
Mm.
Vi får väl se.
Ska du revidera det polymarket-bettet nu, eller hur?
Nej, det gör jag inte. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror att USA är ju ändå under påverkan av olika demokratiska processer som Kina saknar.
Och demokratiska processer i upphandling och så vidare.
Upphandling, man byter regering, man ändrar budgetar, anslag, något annat får prio och så vidare. Och det är inget fel på demokratiska processer, men de tenderar ju att förändra planer för såna här saker. När de rör på sig, så att säga.
Man kan väl säga att om planen är att kolonisera månen, då behöver inte nödvändigtvis demokratiska institutioner vara till ens favör.
Nej, exakt. Men sen tycker jag också att det är intressant någonstans, om man tittar på den här tidslinjen, så tänker jag så här, vi är inne i en process nu där vi automatiserar så sjukt mycket grejer. Och där människor, a human in the loop, blir liksom mindre och mindre viktigt, upplevs det. Sen så är det väl upp till var och en att bedöma, är detta LinkedIn-narrativet från folk som har någonting att vinna på att detta är narrativet, eller är det verkligheten? Det är en annan diskussion. Men om man spolar fram då 5, 6, 7 år, månbasen ska byggas. Det är intressant att man ändå tänker sig att det är liksom människor där ändå. Att det inte är en hel automatiserad bas med drönare och robotar.
Mm. Men jag tänker att det blir väl, alltså jag tänker så här, om det bara skulle vara robotar, då behöver man väl inte bygga någon månbas, tänker jag.
Nej.
Och sen så finns det ju, alltså det finns ju ett symbolvärde i att nu har vi tre man på månen som jobbar där kommande halvåret. Det är en markering på ett sätt som jag tänker säga någonting. Att sen, det är ett nästa steg på något sätt.
Ja, jo, så är det.
Som ett nästa steg som ju är lockande men också känns lite så här, vad innebär det här steget egentligen? Liksom? Är det liksom någon slags uppdelning vi börjar se här och vad kommer den innebära? Kommer det här vara liksom ett amerikanskt litet imperium på månen eller är det här internationella rymdstationen eller är det här en plätt som de kommer vilja kontrollera?
Mm. Ja. Vi är ju jag vill fortsätta lite på rymden temat.
Jag vill också säga också att de här grejerna, uppgifterna kommer nu, tror jag också handlar jättemycket om att man vill smida medans hjärnet var varmt. Alltså att Artemis 2 var så en enorm PR-framgång som NASA liksom inte har haft på väldigt, väldigt länge. Gör att man liksom så här, nu vill snacka om sina storslagna planer, presentera, visa att det rör sig framåt. Vi har liksom Bezos är ombord för att signalera att liksom, nu spänner vi musklerna på ett sätt som allmänheten kan applådera snarare än att allmänheten rycker lite på axlarna och bara ja, se till när det är dags, typ.
Ja, precis. Säg till när det är dags, den känslan fick jag lite också i veckan. Ni som har lyssnat på podden ett tag, ni vet ju att podden är en vän av det indiska rymdprogrammet som tyvärr ibland går lite under radarn. Visserligen kanske av goda anledningar för att Indien planerar ingen månbas. Men jag tänker att det indiska programmet ändå är en dark horse ändå. Därför så blev jag väldigt glad när jag i veckan såg rubriken Svenskt indiskt rymdprogram ska försöka lösa Venusmysteriet. Och då är det alltså Swedish Institute of Space Physics som jobbar tillsammans med det indiska rymdstyrelsen för att skjuta upp en sond som ska alltså ta reda på varför, alltså så här, Venus har varit som en tvillingplanet till jorden men sen så torrlades den planeten. Varför då? Och då så är det här ett samarbete då mellan svenska forskare och det indiska rymdprogrammet. Och jag vill bara föra till protokollet att jag är helt för att Sverige samarbetar med det indiska rymdprogrammet.
Absolut. Det var ju mysiga bilder på Ulf Kristersson och Indiens premiärminister Narendra Modi när de kom överens om det här. Så att jag tycker också att det här känns peppigt.
Mm. Jag skulle vilja göra en klassiker i Oddpodd-sammanhang, nämligen loopa tillbaka till någonting som vi har pratat om förr.
Mm.
Nu med en liten ny take. Du vet hur djupt rörd jag blev när du berättade om din ungdom i Borlänge när du gick varje söndag och såg en noggrant utvald film och du fick det som gavs på, vad heter det, filmhuset?
Filmstudion.
Nej. Filmstudion, ja. Och vi pratade i det avsnittet lite om det här hur urvalet där var formativt för dig. Att där du kunde inte välja något annat, det var det du såg. Och så byggde du en bas av någonting. Någon hade valt ut något för dig. Och vi har ju pratat en hel del om algoritmen, om hur utlämnad man är till algoritmen. Och vi har väl spottat en del på algoritmen, tror jag.
Det får man säga.
Alla For You-pages och YouTube startsida och så vidare. Jag är nästan på ett läge att jag gör en helvändning här och omfamnar algoritmen.
Oj.
Ja. I veckan lanserade YouTube någon sa att det finns ett boomeruttal av YouTube. Har jag boomeruttal av YouTube? Är det med det? Folk som använde det ljudet innan? YouTube. Är det det som är?
Nej, men är det inte när man säger om man säger
YouTube.
Alltså, ja, precis. YouTube är väl boomer.
YouTube.
Alltså, som att det är J-O.
Ja, för det finns några det är några jobbiga vokaler där för oss svenskar som man vet inte riktigt.
Det blir också YouTube.
YouTube.
Men jag tycker också så här, vad fan, YouTube är helt okej i min bok.
Ja, det var bara någonting som slog mig när jag läste att så här, han hade ett sånt boomeruttal av YouTube, stod det någonstans. Och så blev jag, tänkte
jag... Det är väl
samma
sak som att det är okej att folk sa Twitter.
Ja.
Alltså det, man kräver inte att folk ska runt och säga Twitter eller Twitter på brittiska engelska.
När jag jobbade på Eurosport så var det en återkommande läsarfeedback från en speciell lyssnare som var upprörd över att man på kanalen sa Giro d'Italia när det heter Giro d'Italia. Alltså med ett litet hårt sånt DG-uttal.
Men det var okej att ni sa Eurosport, inte Eurosport.
Så. Eurosport. Ja, nej, precis. Han brann, det var den kullen han hade valt. Giro d'Italia.
Du om 5 år när den italienska kunskapen har fördjupats lite till bara. Så.
Nej. Jag har aldrig varit uttalsfascist faktiskt. Jag tycker man får... Så länge man gör sig förstådd så...
Det säger du nu, men snart är du, har du gått all in på det italienska och då kommer det fram.
Ja, jo. Du menar att man sitter och stör sig på att det på engelska heter lasagna, när lasagna med A är bara en lasagneplatta. Man måste säga lasagne med E för att få liksom plattorna i plural.
Okay. Du ser, ja. Du är ju halvvägs där.
Ja. Jag kan... Men det är inte en kulle. Det är inte en kulle. Nej. Vad var vi? Vi var på algoritmen. Älskade algoritm. Jo, YouTube har lanserat en ny funktionalitet. Den finns ännu bara i USA. Om du går in på din första sida, din hem, där det står hem, det som är din anpassade första sida så att säga, så kan du numera högst upp lägga till en customized feed som då är en prompt helt enkelt. En klassisk AI-prompt där du beskriver vilken typ av första sida du vill ha, vilken mix du vill ha och så vidare. Och så är det den första sidan som du sen kommer få då. Så att istället för att söka på vissa nyckelord eller den här algoritmiska hemsidan som man får, alltså inte hemsidan, men algoritmiska startsidan, så skriver du alltså en prompt och så är det den du får. Och det här får mig att tänka på flera saker. Det jag mest tänker på, det är när Spotify lanserades. Då hade de liksom kört in skivbolagens kataloger. Här har du 1 miljard album att söka på. Och så var det en sökruta. Och de såg ju direkt att folks beteende var att man gick in och sen så sökte man på typ YouTubes Achtung Baby, för det var det enda albumet man kom på. Och så lyssnade man på det och sen så gjorde man aldrig något mer, för man kom inte på några andra album att söka efter. Man kom inte på några låtar att söka efter. Den här sökrutan dolde en enorm liksom möjlighet, men gemene man kunde inte använda den. Det var fåtal procent.
Det var lite
som
internet var i början också. Att så här, alltså, ja, stor verkligen. Del av internet, journalistiken runt internet gick ut på att tipsa om sidor på internet. För det var liksom så här, och jag upplevde det väldigt mycket första gången. En jobbarkompis till min far när jag var barn hade internet. Var väldigt tidig med att ha liksom dial-up-modem. Och jag kommer ihåg att jag och en kompis var hemma hos honom en gång för att liksom kolla på det här internet, vad det var. Vad är vi nu? 93 kanske, någonting sånt där. Vad heter det? 94? Någonting sånt. Och att han liksom då, ja, vad vill ni kolla på då? Och liksom vi bara, ja, vad finns det? Han bara, ja, jag brukar kolla på den här sidan. Då kan man läsa en dagstidning i Dallas. Och liksom vi bara, jaha. Ja, men vad finns det med? Alltså, liksom just den här idén att det finns massa grejer här, men vad ska jag titta efter är ju en utmaning på något sätt.
Och vips så startar någon en portal.
Ja, exakt.
Vad händer med portalerna? Nej, och jag tänker att den här typen av då att skriva en prompt och få en customized startsida. Jag tror att vi kommer flytta mer och mer saker åt det hållet. Att man antingen säger rakt ut eller beskriver vad man vill. Och sen så sker detta. Och varför säger jag då älskade algoritmer? Varför säger jag det? Jo, därför att... Nu har inte jag testat den här funktionaliteten ännu, så jag vet inte hur smart den är.
Men den kanske är pissdålig då, helt enkelt.
Ja. Om den beter sig som andra typer av konversationsgränssnitt, så är det ju dock så att det är förmodligen ganska svårt att få till ett resultat som är exakt det du är ute efter. För det är ju någonting med de här konversationsgränssnitten där det är så här, om du ska generera en bild och så säger du så här, en kvinna står vid ett köksbord, hon har ett vattenglas som hon har ett glas med vatten som hon precis har druckit upp. Då kommer du liksom få en bild på en kvinna som står med ett fullt glas vatten, för att du har ju inte instruerat att så här, hon står med ett tomt glas vatten. Hon står med ett tomt glas i handen. Det är så du ska beskriva det, men du säger hon har ett vattenglas som hon precis druckit upp, och då kommer glaset vara fullt, för att ja. Och det är ju massa såna saker som,
för annars är det alltså, inte ett vattenglas i ett datasystems bemärkelse så att säga.
Exakt. Men du tänker i storytelling termer att hon har precis druckit ett vattenglas. Men grejen är liksom att vara så explicit som man behöver vara och pricka in vad det är så himla svårt där, att i vissa fall måste man vara superexplicit. I andra fall så är det mycket bättre att vara helt vag och säga så här, det här ska ge en wow-känsla. Så kommer den tolka vad en wow-känsla är. Och så. Och den där balansgången är ju otroligt svår att få. Och jag brukar alltid prata om YouTubes algoritm för första sidan som väldigt bra, därför att i och med att deras business är att folk stannar kvar och tittar mycket, så är den, alltså jag måste erkänna, den är ju bra på att hitta innehåll. Och jag brukar alltid ta som exempel att så här, jag är ju intresserad av effektboxar för musikproduktion, men jag är inte intresserad av hur det låter med gitarrer. Och YouTubes algoritm är ju expert på att tipsa mig om videos där man kör nya effektboxar och demar dem med syntar eller andra instrument. Aldrig gitarrer, för den vet att jag inte kollar på dem.
Jag kan få nyansera lite, kan jag säga att jag tycker nog inte att den här alltid är jättebra. Alltså om man tänker liksom så här, om jag snubblar över en liksom, vad ska vi säga, en essä om James Camerons ideologiska grund för den första Terminator-filmen till exempel. Då, och så tycker jag den är bra, så jag tummar upp den eller någonting sånt, för att jag tänker att jag vill ha mer sånt här. Då kommer den börja spotta ut Terminator-grejer. Inte, alltså den fattar inte att säga. Nej, det jag gillade här var den genomtänkta idén att göra en video om en filmregissörs tankegods. Det var det jag gillade. Det spelar ingen roll om det är James Cameron eller Terminator. Den blir så här bara, Terminator, ja. Det här är scenen när John Connor, ja du vet, den fastnar liksom.
Jo, absolut. Nej, men den har ju sina begränsningar såklart. Men jag tycker ändå att den är bra på att hitta saker jag aldrig själv skulle aktivt ha letat upp, men som faktiskt intresserar mig. Men sen så fastnar man i de där. Jag har ju berättat om det i podden när jag hörde talas om den här japanska volleybollspelaren som inte har... Hon har en serv som ingen kan ta. Den är otagbar. Och det är sånt gillar man ju, när folk har... Alltså, när man, det finns inget känt försvar mot tranan, liksom. Och så satt jag och kollade ett tiotal klipp med henne. Och sedan så gick ju YouTube... Den stod ju och hoppade och var så lycklig, därför att den bara... Damvolleyboll, vet du vad? Jag har hur mycket som helst. Så då får man så här EM-finalen 2018 mellan Schweiz och Tyskland. Man bara, jag är inte intresserad av det här. Snälla... rara. Så att visst, du har rätt. Men det jag tänker är att jag är sugen på att testa den här promptade första sidan. Jag hoppas att de rullar ut i Europa också. Men jag tror att det kommer vara att man kommer måla in sitt hörn där. Antingen med dåliga resultat eller med just det här, de här kantbollarna. Det här som är nästan... Hur ska jag få med det? För LLMs älskar ju att vara tillmötesgående. Så att om man säger liksom att jag vill ha det här, då så kommer den vända ut och in på sig för att ge exakt det. Men hur går det då med de här som är angränsande? Om du såg den här essän om Terminator, så hade du kanske vilja se en shot-by-shot-analys av... vad heter det? Den omöjliga trappstegen i Inception.
Ja.
Penrose Steps. Men det är liksom, med dagens algoritm skulle du kunna få det, men om du promptar så är det en ganska avancerad utsökning.
Just det.
Så att, vi har inte testat den än, vi vet inte hur det kommer bli, men jag vill bara flagga för att det kan vara så att algoritmen, den automatiska algoritmen som tar valen åt den, utan att man behöver rota och försöka formulera det själv, better the devil you know. Någonstans.
Men jag tror att det briljanta draget här av Google, som ju äger YouTube, är ju att de inser, alltså de vill använda sin LLM så att de, vad heter det, får mer data och kan sen visa, kolla hur många som använder vår LLM, och sen kan de börja ta betalt för den och så vidare. Vad heter det? Jag tror ju att det genidraget här är ju att ge tillbaka en känsla av agens. För det som har varit med algoritmerna är just, alltså det du och jag implicit beskriver här, det vi inte gillar med algoritmerna, är ju känslan av en slags maktlöshet. Alltså att man tittar på någonting, gillar någonting, och sen så förstår man inte riktigt varför man får upp, eller man förstår varför, men man vill inte, men man får liksom hundratals damvolleybollklipp för att man liksom inte förstår hur algoritmen fungerar. Och så sitter man själv och försöker liksom kanske så här, inte vet jag, downvota då damvolleybollklipp för att så här, för jag vill ha bort det här. Jag vill inte få mer förslag på det här. Alltså man börjar helt enkelt försöka tänka på hur manipulerar jag den här algoritmen så att den gör, spottar ut sånt jag vill ha. Och där tänker jag att så här, där kan det ju vara mycket vunnet då, om man istället då för att sitta och öppna damvolleybollklippen och downvota dem kan liksom säga ingen mer damvolleyboll nu tack. Så tror jag att det liksom, även ifall det inte kommer funka jättebra, ja, men ger tillbaka en känsla av som internet var förut. Alltså att man, eller så här, kanske i den bästa av världen någon slags gyllene medelväg. Massa förslag på saker du inte visste att du ville ha, men du väljer lite vilken riktning du vill gå, så att säga. Du är inte tillbaka vid liksom 1993 och en tom sökruta, och du har ingen aning om vad som finns. Men du är inte heller vid, jag har ingen aning om varför de här grejerna kommer upp överhuvudtaget.
Just det. Ja, vi får se var det tar vägen. Jag är liksom inte kategoriskt emot, jag är bara de här konversationsgränssnitten kräver av oss att vi vet vad vi vill ha. Jag är inte säker på att vi alltid vet, helt enkelt.
Nej, så är det ju. Men det är väl också lite skönt så här, jag kan ändå uppskatta idén med en LLM eller en den här typen av generativ AI, att liksom, för problemet med att söka är ju ofta att du måste vara, som du säger, precis. Och att det LLM öppnar upp för är ju att kunna vara lite mer vag. Alltså till exempel, om du går in på YouTube och söker på movie essays då, om vi går tillbaka till James Cameron-spåret, så är YouTube lite så här, jaha, jag vet inte, det här kanske. Alltså, för att det är liksom, om klippet inte heter movie essay eller taggat movie essay, så vet den inte riktigt vad du menar när du säger movie essay. Medan då att en sökmotor som förstår vad en wow-upplevelse är har kanske större möjlighet att förstå vad det är jag far efter, så att säga. Ja, det som blir, vi får se. Jag snubblade över, jag har inte djupdykt alls i det här, men jag snubblade över ett litet bråk på BookTok som letade sig in på andra.
Ska du berätta vad BookTok är för alla fellow boomers där ute?
Ja, TikTok är ju då ett socialt medium med massa klipp. Där finns det olika liksom genres av influerare som liksom gör content om olika saker. Och de då olika genrerna får ofta den här typen av liksom smeknamn. Så BookTok, det är helt enkelt communityt av TikTok-användare som gör innehåll om litteratur, om böcker. Och mycket då, jag har inte TikTok, så jag har inte kollat på det här själv. Jag har bara fått det här förmedlat av andra källor, så att säga, andra diskussionsforum. Men tydligen då så finns det en grej på BookTok om att folk pratar om hur man ska klara sin Goodreads Year Challenge. Och en Goodreads Year Challenge då för alla boomers. Det är alltså då boksidan Goodreads där man liksom betygsätter och listar vilka böcker man läser och vill läsa och så vidare. Där brukar man då varje år sätta en utmaning till sig själv att i år ska jag läsa så här många böcker. Och då vill man ju då, det finns ju liksom någon slags implicit här att det här målet ska ju vara någonting som är liksom en utmaning helt enkelt. Att säga, om man är en person som läser en bok i veckan, då sätter man ju inte målet 10 böcker ska jag läsa i år, utan då sätter man ju kanske då 55 böcker ska jag läsa i år. Och då blir det ju då en grej på BookTok att så här, tips på hur man klarar det här. Och ett tips då som tydligen har florerat ganska mycket på BookTok är skippa beskrivningarna, läs bara dialogen. Att helt enkelt, när du läser en bok, då kan du liksom så här skumma då när författaren beskriver en miljö och så vidare. För du kommer inte missa någon plott så länge du läser dialogen.
Ja.
Då undrar jag så här, först och främst, hur känner du för det här tipset?
Det finns väl den här gamla litteraturkritiksgrejen som började någonstans mitten av 00-tal där folk tyckte att litteraturen började läsas som filmmanus. Att författare, unga generationens författare då skrev mer som ett filmmanus. Att det bara var alltså, löpande gestaltning snarare än att borra in något.
Just det.
Så. Och det här är väl nästa nivå av det då, att man bara ser det övriga som scen. Det är som att sitta ha en sån här prövo-reading när hela casten sitter runt ett bord och man bara sitter och läser dialog för en film. Liksom. Ja, jag ska väl inte gå loss på vad jag tycker om det där, men har man läst boken om man bara har läst dialogen?
Mm. Det kan man fråga sig. Men för då rasar ju då andra på BookTok mot det här. Att liksom så här, det är det som är boken. Det är liksom så här, du läser inte längre boken. Det enda du gör är att du har någon slags completionist-grej där du har bläddrat igenom sidorna och så vidare och så vidare. Men jag känner lite så här, åt båda hållen kände jag lite så här, vem fan bryr sig? Alltså folk, det fina med en bok är väl att du får läsa den precis som du vill. Alltså, om du, det konstiga här är väl att du plöjer igenom massa böcker som du skyndar dig igenom för att klara en challenge på en hemsida snarare än för att du faktiskt vill läsa boken. Där finns det ju någonting märkligt med vår tid, får man ändå säga. Jag menar, varför inte bara då säga att du har läst boken? Alltså att läsa en summering på Wikipedia eller ber en LLM eller någonting summera handlingen i boken. Om det nu är liksom det som är... Om poängen är att sätta en bock i en marginal snarare än att du är intresserad av att ta del av boken, så fine. Men jag menar, så här, jag har själv... När jag har liksom läst böcker som jag tycker är lite tråkiga, men man är 2/3 in i, så händer det att man säger, man skummar ett tag för att man liksom bara så vill se, händer det någonting mer spännande nu eller ska jag sluta läsa den här boken? Och jag menar så här, att det är ens modus operandi är väl kanske så där. Men jag tycker också att det känns signifikativt för vår tid det här med att man har så mycket åsikter om hur andra tar del av saker. Alltså, du gör det inte rätt. Så där ska du inte läsa en bok.
Jag vet. Men det är också så här, det är någonting med det här, om vi satt på krogen och så sitter vi och snackar och du frågar, vad läser du nu? Och jag säger, jag läser den här. Och så säger du, är den bra? Och jag bara, ja. Men jag håller på med jättejobbiga flashbacks ibland som inte fyller någon funktion. Så jag försöker bara skumma dem för att se. Men hittills har det aldrig varit någon stoff där. Det känns som att man trampar vatten. Men i övrigt ser den bra. Då kan ju du säga, men så kan du väl inte läsa. Eller så säger du, fan vad skönt att det är liksom tydligt. Så, ja, du kan ha en åsikt om det. Liksom. Men det är mellan dig och mig. Men det är ju liksom, om du är en influencer med massa följare. Och så står du och säger, så här borde ni göra. Det är liksom en åsikt som man inte har hemma i. Det är som att så här, ska man ha knivarna eller gafflarna till höger eller vänster i besticklådan? Det är också en så här icke-diskussion. Det är liksom bara välj det som find what feels good, som Adrian Yoga brukar säga. Det är liksom en... Jag känner att det är ett ämne vi inte behöver ha en offentlig diskussion om.
Nej, det kan man.
Förstår du
vad
jag menar? Det kan man att säga. Det är så här, hur folk tar till sig, för jag kan bli så här, jag blir så här svinstressad över min 15-åring för hon läser så jävla fort. Och hon läser ju rätt mycket, hon hänger ju på det här BookTok och liksom...
Och nu vet du varför, hon läser bara dialogen.
Ja, exakt. Ja, men jag blir så här stressad för hon läser så fort. Och jag bara, men du, när man tar till sig litteratur, då kan man ibland stanna upp och gå tillbaka och läsa om det här kapitlet och kanske marinera en stund, att klämma liksom 100 sidor i varje sittning. Men sen så kommer jag på mig själv att fan, jag har massa åsikter här. Hon är 15 år, hon läser massa böcker. Det vill bara köra. Fan har jag, vad fan, vem är jag? Ja. Liksom.
Ja. Men det känns ju som att framförallt när det gäller litteratur så har alla otroligt mycket åsikter om att folk läser för lite, folk läser för mycket, folk läser för fort, folk läser inte ordentligt nog, folk läser för sakta. Alltså, det finns som att alltså, ingen har så många åsikter om hur folk lyssnar på musik. Alltså ingen skulle säga så här...
Jo. Säg till någon att när de säger så här, jag tycker XXX, något band, artist...
XX-räcker så hade du ett band.
Ja, XX. Ja. Och då så säger du så här, ja, jag tycker inte de är så bra. Och då säger den personen så här, ja men alltså, de står när de berättar och när liksom så himla bra textförfattare. Och då kan du säga så här, ja men när jag lyssnar på musik, jag lyssnar inte på texterna. Det är inte riktigt min grej. Då kan du få åsikter, för att det där är en sån... Alltså, folk som lyssnar på musik men inte lyssnar på texterna, det
är... Guilty as charged, kan jag säga. Vad heter det?
Det kan få många att bli provocerade. Och många, med många menar jag, många som vill skriva kulturessär om olika artisters verkshöjd.
Jo, okej. Okay. Men alltså här, ingen, alltså om någon skulle säga, jag brukar lyssna på musik i bilen, så är det ingen som bara, i bilen? Vet du hur dålig akustik, vet du hur dåliga förutsättningar du har då?
Alltså, ja, men, säg samma sak fast i iPhone. Ja, jag skiter. Jag lyssnar mest på musik i mina iPhone-högtalare.
Ja, jag brukar inte gilla att lyssna på album. Jag lyssnar mest på olika låtar. Det är ingen som bara, lyssnar du inte på album? Alltså, det skulle ändå säga att det är mindre dömande om folks musiklyssnande än vad det är om folks läsande.
Ja, jo, det är det väl. Absolut, absolut. Ja. Innan vi avrundar, snabb Everest-update. Idag, den 29 maj, så kommer stegarna i The Khumbu Icefall att plockas ner. Rutten demonteras, för nu är säsongen över. Och hur har det gått då? Jo, det är uppe i snart 1000 summits. Så det har varit full fart här den sista veckan. Och det hade här i veckan 2 dödsfall från samma expedition. Pioneer Adventure heter de. 2 indiska klättrare, Arun Kumar Tiwari och Sandeep Are, som båda 2 på vägen ner efter att ha bestigit toppen, drabbades av orelaterade... Det var inte så att de var med i någon lavin eller så, utan på orelaterade sätt så fick de problem med höghöjdssjuka och snöblindhet och annat. Och båda gick bort. Och de var inte sådana här clowner, utan de var faktiskt erfarna mountaineers. Mm-hmm. Så kan det gå också. Men lite antiklimax efter att jag hade hypat upp den här Everest-säsongen som att det skulle bli drama. Och sen så blev det i själva verket bara en rekordsäsong med antal summits. Detta efter den knackiga inledningen. Men, ja.
Fast jag tror på ett sätt, jag tror egentligen att det har varit perfekt dramaturgi ju. Alltså att det har varit de här gigantiska utmaningarna, men sen gick det ändå. Alltså jag som inte följer det här, jag hade liksom sett, vi skulle vilja se klipp, för det känns som att det har varit som begränsad tidslott på att göra försök mot toppen, och ändå så har det liksom varit otroligt många som har gjort det. Alltså det måste ju ha varit kaos verkligen.
Ja.
Det måste liksom ha sett ut som någon sån där motorväg i Los Angeles, typ, en fredag.
Ja, verkligen. Men det har ju varit år när det har liksom snurrat massa bilder om crowding på Everest. Men i år har jag inte sett någonting i mina flöden, så att, ja, jag vet inte. I don't know. Men vi får söka. Vi får skriva in det i vår custom prompt för YouTube. Att vi vill ha mountaineering, crowded, ja... Vi låter det vara därhän.
Ja.
Hörrni, dags att lägga på locket för idag. Vi som gör denna podcast är otroligt tacksamma för det stöd som ni som lyssnar på denna podcast ger. Och stödet vi pratar om är det moraliska, såklart. Att ni sitter där i stugorna och tänker att fan vad de har rätt om grejer. Men stödet vi pratar om handlar också om det rent monetära. Det som ni ger oss på patreon.com/oddpod. Varje liten krona som pitchas in till detta vårt kärleksbarn är mycket uppskattat. Och vi bockar och bugar för er som supportar.
Stort, 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 stort tack.
Med detta sagt så lägger vi på locket och hörs igen om en vecka.
Ha det fint.
Hej.